Välkomna ska ni vara till den här poddversionen av samtalen mellan gaseller och stora svenska företagsledare arrangerat av Dagens Industri. Den här gången träffar Frans Lindelöf som är vd och koncernchef på Skandia, René Voltaire som är vd och grundare för René Voltaire AB. Välkomna!
Hej René!
Hej.
Jag har fått förmånen att få intervjua dig och prata lite grann om ditt bolag och ditt ledarskap. För de som mot förmodan inte vet vad du håller på med, vad ditt företag gör, kan du väl beskriva kort vad det är?
Jag säljer och producerar livsmedel till bland annat dagligvaruhandeln och specialhandeln i både Sverige och lite i Skandinavien och några butiker i Europa.
Du har ju varit väldigt framgångsrik och startat ditt bolag. Du har till och med fått den här utmärkelsen för årets gasell. Berätta lite, hur kom du på idén och hur startade du René Voltaire AB?
Jag gick till ett medium och så frågade jag henne så här, vad ska jag göra? Och så frågade jag så här, jag kanske ska börja sälja hälsokost till dagligvaruhandeln. För jag såg att det var liksom ett hål i marknaden. Och nu tror du att jag skojar, men jag gör faktiskt inte.
Nej, jag tror inte du skojar. Jag känner dig lite grann, så det låter helt enligt din personlighet.
Ja,
faktiskt.
Och så svarade hon inte på det. Det var sjukt störigt. Mm. Och på den här tiden så drev jag ju liksom cateringföretag. Jag hade bland annat Stationshuset, som du säkert kände till då. Ja. Och kaféer och lunchrestauranger. Mitt första företag startade jag i 92. Mm. Och det här var det enda hon inte svarade på. Då blev jag ju så superfrustrerad och tänkte så här, okej, då måste jag testa. Så att timing, den var kanske lite rätt.
Och jag utgår från att det har varit en linjär resa uppåt i det här företagsbygget, eller?
Ja, men om man tittar liksom på siffrorna så kanske det ser ut så. Men om du tittar på hur det egentligen har varit, så har det ju varit en liksom jätteberg-dalbana som har varit faktiskt ganska rolig. Mm. Med lite, så här, lite tårar ibland och lite alert med ett och annat.
Men är det inte ofta så att när man ser bakåt då kommer man ihåg det roliga och kanske glömmer bort det tråkiga? Eller har det varit glädje rakt igenom och driva igång? Det är ändå ett ganska stort bolag. Du har ett 50-tal anställda och ett stort ansvar som kommer med det här. Men du är något du kan rekommendera till unga entreprenörer och gå in på den banan så att säga.
Ja, men jag tror att när man får ju vanligtvis den där frågan, liksom, vad har det varit dina utmaningar? Mm. Och när man sitter och försöker tänka efter så här, vad har det varit för utmaningar? Då kommer man ju inte på en enda. Mm. Då tänker man ju så här, nej, men det har ju bara gått glas. Det har ju varit så här, yes, en räkmacka framåt. Men så är det ju inte. För att jag tror att mina dagar är fyllda med så mycket utmaningar. Men en utmaning är ju liksom, det är det som tar en framåt. Så att man minns den liksom inte.
Men kan det inte vara så att det också är en personlighetskaraktär? Att man bortser från svårigheterna för att liksom klara av och bygga upp de här bolagen? Det vill säga att man ser mest möjligheter och mindre, så att säga, faror. Tror du det ligger någonting i en personlighet som väljer det entreprenöriella och starta bolaget? Det är som att man...
Ja, man är nog lite så här tävlingsmänniska. Mm. Jag är fortfarande så här, när jag går och tränar, att jag kan titta på andra fast de säger så här, du tränar, så vill man ändå så här...
Du vill vinna.
Jag måste ändå liksom, de vet ju inte om de bredvid att jag tävlar lite med alla.
Så när du går på stan och någon går om dig, då blir det lite
då
arg.
Då går jag fortare.
Ja, men jag förstår, jag kan till viss del relatera.
Ja, men lite så.
Min poäng är väl att jag personligen tror att det är ju en viss typ av människor som söker sig till att driva bolag själv. Det är ju en högre risk.
Ja.
Potentiellt är det en högre reward eller avkastning, ja. Men du tar ju en större risk och det kräver ju på något sätt att du är villig att se bort från de riskerna kanske i en högre utsträckning än om du väljer att ta en mer traditionell karriär som jag har gjort, än vad du har gjort.
Så
det kanske finns en anställning helt enkelt. Och då tror jag det kanske ligger något i att man kanske ser bort från de här farorna, man glömmer också bort dem och så kör man på. Jag tror det krävs väl den
Absolut.
Typen av inställning.
I början gör man ju det. Då ser man ju inga faror. Det är ju fantastiskt. Man startar ett företag och så bara kör man liksom som jävla galning. Och man är helt liksom, alltså gud, man gör så mycket tokigheter. Mm. Nu, några år senare, så vet man ju så här, nu värderar man ju farorna på ett helt annat sätt. För skadan idag är så mycket större än vad den var när jag startade. Liksom, även om skadan då med 10 000 kronor kändes som, liksom en, det kändes som så mycket pengar att det inte var sant, så är ju det idag blir det ju så högre belopp, så skadan blir så mycket större och allting blir så mycket allvarligare. Mm. Och sen jobbar jag ju med mat, och det är ju livsmedelssäkerhet, så att idag måste man värdera saker annorlunda. Det har jag ju lärt mig, att så här, nej, jag gör inte bara grejer, jag tänker liksom 10 vänder. Och det kan jag säga, det kan folk tycka är lite jobbigt.
Mm.
För att jag har alltid så här, är det här bra? Vad kan komma av det? Och så tycker folk så här, åh gud vad du neggig och håller på och ska tycka liksom. Därför att jag vet ju vad som kan hända.
Får jag fråga, ledarskapsmässigt då, så är det ju en himla skillnad att ha 3 anställda och 50 anställda. Och vid någon tidpunkt måste man ju också ändra sitt ledarskap. Jag utgår från när du startar och när du är 2 eller 3, då är du inblandad i allting. Min erfarenhet av ledarskap är att det är mindre bra om man engagerar sig i alla frågor, för då liksom trycker man bort kreativiteten hos de man har anställt. Har du sett att du har ändrat din ledarstil eller hur du driver bolaget baserat på att ni blir större?
Det är, för första ska jag säga att det är väldigt mycket lättare att ha fler anställda än färre anställda, och jag lider med alla som har 3 anställda.
Mm.
För att det är otroligt jobbigt att ha få anställda, för att när man är fler så har man ju också möjligheten att ha en chef emellan alla de där andra. Men jag har nog varit en ganska dålig ledare genom åren, till och från tror jag. För att jag kanske inte hade erfarenheten.
Mm.
Och jag har jobbat i liksom en stressig bransch och det går undan. Och liksom ibland är det lätt att agera och så tänker man inte. Och idag vet jag ju, för att många liksom utmaningar man får med sitt ledarskap är ju sånt som man känner igen. Det kommer liksom tillbaka.
Mm.
Jag vet inte hur många egna företagare som vet vad det här betyder. Har du 5 minuter?
Mm.
Har du 5 minuter? Ja. Och gärna en fredag så att jag ska gå. Eller ska vi ta det på måndag? Nej, jag har 5 minuter nu.
Ja.
Jag vill veta. Ska du se upp där, du är gravid?
Ja. Ja.
Vad är grejen? Så man har ju lärt sig de här. Liksom, folk är inte så himla komplicerade som man tror.
Mm.
Så att jag har blivit en otroligt mycket bättre ledare, även om jag ibland andas 10 gånger så. Och sen så, jag är inte lika impulsiv idag.
Nej.
För att jag vet att skadan blir liksom större.
Mm. Men det är ju, alltså, ledarskapet är ju inte mer komplicerat än att man ska väl behandla människor ungefär som man vill behandla själv.
Absolut, det är superenkelt.
Så att man behöver inte läsa några managementböcker, utan om man inte tycker om att bli skriken åt eller avsnoppad eller folk som inte läser sina memo som man har skrivit, då ska man inte göra det själv heller. Så det ligger lite i det. Det finns ju en intressant twist också utav de här. En av de här 50 är din man. Hur fungerar det?
Vi har ju utvecklingssamtal hemma.
Varje fredag eller?
Varje fredag.
Istället för fredagsmys.
Japp.
Ja.
Nej men, och det är ju kanske så här, och det tycker jag så här, det är ett ganska bra råd till när man ska starta företag. Mm. För många startar ju företag med kompisar och släkt och vänner och allt möjligt så. Det ska man ju, är ju jättekul, men det finns ju också en baksida.
Mm.
Och man ska vara medveten om det. Att man ska ha liksom papper klara, om det inte funkar ska man ha en plan ut.
Mm.
Det är ju lika fantastiskt som det är att driva med sin familj, för jag är också min son anställd, ska jag säga. Lika sjukt jobbigt är det.
Mm.
Och så att det finns 2 sidor på det där.
Det är ganska vanligt bland entreprenörfamiljer att man engagerar hela familjen i det, och det driver ju också, det finns ju en styrka i det också. Mm. Att man får. Men det är klart, på Skandia har vi ju en regel att partnern inte får anställas, så det är ganska långt ifrån René Voltaires AB.
Mm. Ja, fast nej, men, och det där, vi har ju 2, jag har ju också haft ett par anställda i vår produktion.
Mm.
Och det har ju funkat jättebra.
Vi kommer ju från covid, vi är väl till viss del i det, men hoppas att det tar slut. Kan du berätta lite grann hur du påverkades och vilka åtgärder ni tog för att, så att säga, överleva och klara av de utmaningar som vi alla har levt med under 18 månader?
Första 3 veckorna så fick jag ju någon slags brev från alla våra butiker att vi var inte en prioriterad leverantör. Och det var ju superjobbigt. Det var ju liksom tvärstopp faktiskt. För att eftersom folk bunkrade liksom pasta och ris och toapapper, så hade de inte liksom tid att ta hand om våra leveranser. Så det var ju superjobbigt. Och sen så slutade ju folk att åka in till stan och jobba.
Mm.
Och som jag också har 2 butiker som jobbar med luncher, så där var det bara dra ner rullgardin. Mm. Men det var ju, samtidigt så finns det ju liksom den där kämpar, där som man har det där i sig att så här, nu jäklar, jag har aldrig jobbat så mycket som faktiskt under det här året och verkligen kablat upp armarna och så här, nu ingen ska sägas upp utan nu jäklar ska vi liksom kämpa ihop. Mm. Och det gjorde vi ju så att, och det har ju funkat.
Så ni klarar ganska bra.
Så vi har, vissa grejer har gått superbra och vissa har varit katastrof. Mm. Sen har det ju varit mycket strul med liksom leveranser och transporter och ja, herregud. Mm. Men man har ju också växt av det, tänker jag. Så att det kommer alltid någonting gott ur någonting dåligt. Mm. För man lär sig, man blir liksom starkare. Liksom. Ge mig en snyting, jag kommer resa mig upp igen. För att jag vet att så här, jag överlever.
Många entreprenörer, de har ju det som sitt kall att driva det här bolaget. Samtidigt så finns det alltid, just nu finns det otroligt mycket kapital i marknaden över investerare som vill komma in i olika bolag. Du får säkert propåer. Och hur förhåller man sig till det? Är det så att man vill göra den här livsgärningen resten av livet eller vill man på något sätt leta efter en exit? Eller hur tänker du när du får de här private equity-bolagen eller av olika storlek som knackar på och vill gärna komma in och kan hjälpa dig och bli ännu mer effektiv och expandera och etc. Hur ställer du dig till det? Till de typen av resonemang?
Det är både lockande och inte lockande. Jag tror att det handlar mycket om att hamna rätt. Mm. För att jag har blivit uppvaktad en del, men det har inte hela tiden känts jättebra. Jag välkomnar det, så jag säger inte att det är dåligt, men det måste liksom vara rätt. För jag har ju fortfarande satt mitt namn på en förpackning.
Mm.
Och än så länge så känner jag att jag har ett ansvar för att det jag gör är bra. Jag kan just flytta härifrån, men så att för mig är det viktigt att det är rätt i hjärtat på något vis. Alltså jag har ju jobbat med det här och jag kommer få leva med det här och då måste det liksom vara bra. Ja. Jag kan inte göra någonting för en snabb exit för att jag ska tjäna pengar. Jag vill när jag är gammal kunna säga så här, fan, det var ju ändå jävligt roligt. Mm. Så det måste fortfarande vara kul. Och jag vet att jag träffade ett amerikanskt företag faktiskt som hade liksom fått nys om mig. Och då kände jag så här, det här är inte kul.
Nej, nej.
Så att så här, det måste vara kul.
Men det leder ju en till, om man tittar då, när jag gick ut från universitetet och man undersöker på Handels och så, då var ju investment banking den stora saken eller konsultberoende. Nu är de flesta vill gå på startups eller starta egna bolag, vilket är otroligt positivt. Men håller du med om att det går inte att starta ett bolag med idén om att man ska bli rik och säljare, utan man måste ändå känna någon passion över det man gör. Alltså det andra kommer med paketet så att säga, om man hittar en bra affärsnisch som man verkligen är besjälad av. Håller du med om det?
Ja, men det håller jag med, i alla fall i min bransch. Mm. Sen finns det ju andra branscher. Jag tror att jag har ju valt en liten klurig bransch. Alltså att jobba med mat är ju svårt.
Smal, ja.
Alla måste ju äta, så den kan ju vara jättebred.
Ja.
Men den är också lite svår, ska jag säga. För det är låga marginaler. Och det är inte helt enkelt alla gånger. Och jag tror att det är lätt att starta ett företag och få liksom hypen. Mm. För det är inte så svårt i matvärlden. Nej. Men det är sen.
Mm.
Och det tror jag är lättast att dra med på det här. Åh, kolla, det här är coolt. Ja, men sen då? Du ska också överleva. Och du ska stå kvar på den där hyllan. Du ska inte åka bort och så kommer det liksom ett nytt kex eller en ny grej in. Så att bygga varumärket. Jag har ju byggt ändå ett varumärke långsiktigt. Mm. Utan att så här, utan att ha pengar till reklamkampanjer och sånt. Så att, du måste ha hjärtat med. Det kommer krävas mycket. Så det är inte så enkelt.
Du har ju valt en lite speciell profilering genom att du har ditt namn. Bolaget heter ditt namn och du står för det. Vad är fördelarna och nackdelarna med att man är så personligt associerad med det här varumärket?
Mm. Idag så tror jag nog egentligen att mitt varumärke är större än mig.
Mm.
Och vilket är bra. Jag har ju försökt att få det dit. Mm. Så jag har ju medvetet inte försökt vara för personlig. Sen behöver jag ju vara lite personlig för att få liksom marknadsföring. Så det finns ju jättemånga fördelar. Och sen så har du ju nackdelarna. Nej, men det är klart att jag inte kan liksom bete mig hur som helst. Och det vet vi ju.
Ja.
Att så här, man får ju liksom, det är lättare att hoppa på en person bakom ett varumärke.
Mm.
Eller så här, om man gör någonting så är det lättare för folk och så här, det där gillade jag inte, jag avföljer. Jag delade något inlägg som jag tyckte var helt bedrövligt, så jag blev så irriterad, som handlade om kvinnor och så här, som jag kände, här måste jag dela. Och då var det liksom någon politiker som här i början hade skrivit där, och direkt så bara rasslade det till liksom, och det gjorde det för att jag var den jag är. Då tänkte jag så här, nej, det här blev, nej, men det här blev ju fel då.
Men det är klart att du har ju på ett smart sätt byggt upp det. Om man nämner ditt namn så är det ju, alla associerar ju det med dina produkter och din hälsosamma, de produkterna du säljer. Så att det är klart att i dagens medieklimat så finns det ju ett värde av att bygga upp. Det ser vi ju på alla influencers och vilka pengar som kan tjänas och så. Men, så du, jag utgår från att du är ganska aktiv på sociala medier och så där också då, för att fortsätta att bygga det varumärket.
Ja, jag är aktiv fast på liksom med försiktighet faktiskt. För att jag vill inte bli René Voltaire. Jag vill att varumärket ska vara större än mig. Så att det gäller att ha den där balansen däremellan.
René, berätta lite. Vad blir du liksom gladast av? Vad är det som gör dig besjälad när du kommer in till jobbet? Vad är det som får dig liksom på gott humör när du väl kliver in på kontoret?
Jag går upp tid på morgonen, så i morse började jag med Coca-Cola, julkola på en av våra produkter. Så tar jag med den här, ska jag fota den. Det tycker jag är dökul. Sen tycker jag själva utvecklingen är väldigt rolig. Själva liksom när man utvecklar en produkt, att så här, få den där produkten i handen, det är själva skapandet, tycker jag är superkul. Sen älskar jag liksom det här idén. Jag gillar att vara kreativ. Det tycker jag är absolut det roligaste.
René, nu ser ju alla dig som den här framgångsrika entreprenören, men så kanske inte du själv har sett det i alla lägen. Det måste ha varit någon situation där du själv vaknat på natten och undrar, går det här, eller det här misstaget var inte bra eller någonting. Finns det några misstag som du kan delge publiken som du kanske de kan lära sig någonting av, eller det finns någon sensmoral av det misstaget?
Ja, det finns ju massa misstag. Misstag kan ju vara lite roliga också. Ett misstag som jag fortfarande ska komma ihåg, det är när flaskan är för hög för hyllan.
Det är inte så bra kanske.
Det är ju så här jobbigt misstag. Den gick inte ens in i en hylla för den var för stor. Ja. Så det är sånt där som man har lärt sig, att man måste liksom mäta hyllorna. Kartongen måste passa in. Det är rätt små grejer som kan bli ganska stora misstag. Det var ganska mycket i den där flaskan som inte gick in någonstans på hyllan.
Du kan inte få Ica och bygga om alla deras hyllor?
Nej, det går ju inte. Nej. Det går ju inte att få dem att göra alltid som man vill. Så att det är ju en lärdom. En annan lärdom är ju också att inte vara för snabb på bollen. Jag har ju en förmåga att så här, ja, men börja gilla grejer alldeles för tidigt. Och det skulle vara, jag drog väl ut så här yuzu, som är en japansk liksom, citrusfrukt, för ett par år sedan. Den är typ på tapeten nu. Och den, för 10 år sedan var det ju så här, dessutom var det liksom 24 stycken i en kartong. Och den där stod ju överallt i hela Sverige. Så det blev en liten sån där historia också. Som jag liksom får äta upp lite. Kom du ihåg när det kom så här många i en förpackning? Att det där att ha rätt antal i en förpackning. Så det är så otroligt många grejer man ska tänka på. Nej, det är klart att du inte kan skicka 24 stycken i en förpackning. Nej.
Men hur länge har du hållit på med det här totalt nu?
Alltså jag startade det här företaget 2005, men innan dess har jag ju haft andra företag. Så jag har ju även varit i, haft bageri. Det var jobbigt. Det skulle jag kunna skriva en hel bok om. Och haft kaféer och lunchrestauranger och hållit på med catering. Så jag har ju, jag tror att så här, något som är bra, det är att man har liksom, jag kan ha olika hattar på mig.
Ja, du har sett mycket. Och
jag kan
många,
gå ner och kavla upp armarna och ställa mig och diska om det behövs.
Det tror jag är en förutsättning. Avslutningsvis, är det något sånt generellt råd du skulle vilja skicka med de nya entreprenörer, folk som ju vill jobba och starta sina egna företag? Det är en ganska vanlig fråga, du får den säkert ofta, men det är alltid lärorikt att lyssna på personer som dig som har jobbat med och startat företag under många år.
Jag har ju suttit och själv och lyssnat på en del entreprenörer, och många är ju så här, det där tänker jag inte hålla på med. Är det där med personal, det får någon annan ta, eller det där kan jag inte. Jag tror att det är ganska viktigt att man inser att man måste kunna rätt mycket. Att man inte kan så här, jag anställer någon på den här positionen, för man måste liksom ha ett hum om hur saker och ting funkar. Och man kan inte säga så här, jag kommer inte vilja ha med personal att göra, för det kommer du behöva ha. Och sen så tror jag så här, när man får när man kommer till en punkt när man tycker att saker och ting är jättejobbigt, då ska man gå och träna. Då går man på ett superjobbigt träningspass och sen går man hem, så andas man och sen ringer man en kompis eller någon annan. Sen fattar man ett beslut.
Precis.
Så att man liksom väntar lite, inte liksom pangbong agera direkt, utan så här, andas, sen gör. Och rådfråga folk tror jag är rätt bra. Mm. Det finns ju liksom, jag har rådfrågat en del grannar och nästan så att jag kan rycka tag i folk på stan och rådfråga folk utan att de faktiskt förstår att jag rådfrågar dem. Ja. Och jag har säkert gjort det med dig utan att du vet om det. Okej, då undrar jag, vad är ditt råd till entreprenörer? Dels en entreprenör som mig och sen till en nystartad entreprenör. Det är jag nyfiken på.
Nej, men generellt om du jobbar i ett stort företag eller du startar ett bolag, så tycker jag alltså hårt arbete och entusiasm kommer man ganska långt på. Det här med att jag tror på hårt arbete. Och vill man lyckas med att bygga ett bolag eller göra karriär, så finns det, eller det är ett bra råd att man ska jobba hårt. Och sen att man ska komma med en positiv attityd. Jag tycker attityd är ju otroligt viktigt. Liksom. Vad ska vi göra idag? Hitta lösningar och så. Så det är väl de två råden jag skulle säga. Hårt arbete och bra attityd.
Det är bra. Det är väldigt bra råd. Jag fick faktiskt det rådet av en, ska jag säga. När jag startade, då var det en kille som sa som här, det finns en rätt bra grej att göra. Gå in på morgonen och hälsa på alla.
Ja.
Och det har jag gjort sen jag fick det rådet. Ja. Det är kanske mitt bästa råd jag fått.
Nej, men lead from the front. Ja. Det tror jag är, det är generellt. Alltså, människor kommer att se vad du gör. De kommer också att lyssna på vad du säger, men de kommer att uppmärksamma vad du gör mycket mer än vad du säger. Så att, jag tror att som ledare så måste du måste vara i frontlinjen. Det går inte att gömma sig på ett kontor eller komma sent och gå tidigt och sådär. Och det är klart, speciellt om man startar ett eget bolag, så är det ju, och då är det väl kanske ett mindre problem, för då har man ju sina egna pengar insatsade i det där. En del bolag startar ut med en affärsidé men landar ofta i någon annan affärsidé på grund av att det var feltänkt eller att man hittar andra möjligheter. Har det varit så för dig också? Eller har linjen varit ganska rak över vad du ville göra med ditt bolag?
Ja, linjen har varit ganska rak faktiskt. Jag förändrar världen med kniv och gaffel, punkt. Mm. Sen har jag ju gjort en liksom liten butik och haft små sidospår. Men jag är också lite mer försiktig med sidospår idag. Hade du intervjuat mig för 20 år sedan hade jag ju troligtvis hoppat på allt. Så det kanske också är ett råd att man ska lära sig säga nej till saker. För man blir rätt smickrad när folk kommer och frågar så här, jag har en lokal över här, vill du öppna något? Vill du göra något? Alltså, nej. Man kan inte göra för mycket saker. Man måste liksom ha fokus på det man gör. Mm. Och det kommer med, men det lär man sig, tror jag. Säg nej.
Renée, stort tack för det här samtalet. Otroligt inspirerande att lyssna på det du har åstadkommit med ditt bolag.
Tack själv.